Jag blev något förvånad när jag läste på skylten här ute att det skulle vara väckelsemöte ikväll. Det var mer än jag visste. För jag tänker inte tala till dem som är tveksamma på om de vill tillhöra Gud eller inte. Utan jag vill tala ikväll till Guds folk. Men är du här som inte bekänner Kristus som din Herre så får du gärna tjuvlyssna. Vi ska börja i första Korinthierbrevet 10. Där vi ska läsa från början de 13 första verserna. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte avgudadyrkare som många av dem. Om dem står det i skriften, folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde, så dödades också 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde, de föll offer för ormar. Knota inte som många av dem gjorde, de dödades av mordängeln. Allt det som hände dem är exempel och det skrivs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Ja, man kan ju fråga, var det här ett glatt budskap? Det låter ju kanske mer som skrämselpropaganda. Bli inte avgudadyrkare, för då går det inte bra, säger Paulus. Och det kanske vi kan förstå. Och det kanske vi inte känner oss så hotade av. Den tionde versen, vem känner sig inte hotad av den? Knota inte som många av dem gjorde, de dödades av mordängeln, står det. Ja, hjälp, man får inte lov att klaga för då kommer djävulen att ta den. Är det verkligen det Paulus vill säga? Är det något att uppmuntra med? En sensommar lördag eller fredag eller vad det är. Lördag är det. Jag har tappat räkningen här nu, det gör man när man är ute så här. Och alla dagar är lika. Är den här texten given för att vi ska bli alldeles skärrade, tro? Eller är det verkligen ett glatt budskap? Ja, läser vi bara rätt upp och ner utan att riktigt tänka på sammanhanget så kanske man bara tror att det här är någon sorts svavelpredikan som ska skrämma folk till lite lydnad. Det Paulus vill lära oss är något mycket viktigt. Han skriver i 11:e versen så här. Allt det som hände dem är exempel. Och det skrivs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Ja, vad betyder det? Jo, det betyder att Paulus vill på något vis säga att Israels folks ökenvandring är på något sätt ett exempel, en förebild som också gäller i våra liv. Och vi kan lära oss något av den förebilden. Och låt oss ta det nu så positivt som möjligt. Vad är detta för en förebild och vad är det vi kan lära oss? Jo, vi kan säga så här. Folket togs ut ur Egypten. Och Egypten, det är en sinnebild för denna värld. Att bli uttagen ur denna värld och bli satt på vandring till ett annat land. Det där andra landet, det kom redan från början att kallas löfteslandet. För Gud hade gett ett löfte om det här landet. ett land som flyter av mjölk och honung. Ett övermåttan härligt land. Och när folket gick ut ur Egypten så gick folket ut ur slaveri. Det hade inte börjat som slaveri, utan 400 år tidigare så hade det börjat snarast med att folket var någon sorts överklass. Eller nästintill. Fria var de och bra hade de det. Och så kan också vårt liv i denna världen börja på många sätt. Många löften och mycket som ser bra ut. Och oj vad fri man känner sig och härligt och ljuvligt ska det bli. Så småningom upptäcker man att det kanske inte blev riktigt som man hade tänkt sig. Och till sist kanske man sitter fast i en massa vanor som man önskade att man kunde bli kvitt. Men det är inte så lätt. Nu kommer Mose. Han för folket ut ur slaveriet, och det här är ju ett bokstavligt slaveri i deras fall. En träldomstjänst där de fick göra tegel i stora mängder utan att få någon råmaterial. Fogdar och uppsyningsmän, tortyr och allt det gamla vanliga. Inget nytt under sol. Och under stort jubel så tågar man ut ur slaveriet och ut ur förnedring. Och man kan tänka, ja nu är ju problemet löst. Nej, det var det inte. Det var visserligen inte så hemskt långt ifrån Egypten och till löfteslandet. Men man lyckades ändå få det att ta 40 år att komma dit. Man knallade runt i öknen så gott man kunde. Och det där är en bild av oss. Vi som redan har bestämt oss för Kristus. Vi har gått ut ur Egypten. Vi är inte egyptier längre, om jag får säga det så. Men vad är vi då? Är vi framme? Nej, vi är inte framme. Vi är på väg till vårt löftesland. Därför att allt det där som hände Israels folk, det ska hända med oss, och det är antecknat eller nedtecknat som ett exempel för våra liv. En sorts, vad ska vi säga, grundritning, en blåkopia. En utgångspunkt, en modell. Och vi är på väg till ett löftesland. Det går nu inte att peka ut här på jorden. Det är löfteslandet. Bibeln kallar det för Guds rike eller himmelriket. Och dit är vi på väg. Det ska bli härligt när vi kommer fram. Om något land flyter av mjölk och honung så är det det. Och om vi bara läser verserna som vi nyss läst, alltså slutet på 9:e kapitlet i 1 Korinthierbrevet, så talar Paulus om sig själv som en löpare. Och det är nu inte en sån här kille som löper 100 meter på nolltid. Utan här handlar det mer om ett maratonlopp. En storsatsning för att komma i mål. Vi börjar läsa 24 versen. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Ja, vad är det för mål han löper mot, Paulus? Han löper mot himlen. Och på vägen dit har han bara en enda sak i huvudet, att få med sig så många som möjligt. Han unnar andra att också komma till himlen. Och vi bläddrar lite vidare till vännen Paulus och hör hur han hade det på vägen. Nu ska vi gå till det 4:e kapitlet i 2 Korinthierbrevet. Därför är det viktigt för oss att förstå att vi är inte framme. Vi är på väg, men vi är inte framme. Och öknen är inte riktigt detsamma som landet som flyter av mjölk och honung. Och därför utger sig inte Paulus för att så att säga ha löfteslandets livsvillkor när han ännu vandrar genom öknen med löfteslandet som mål. Vi börjar läsa i 6:e versen, 2 Korinthierbrevet 4. Ty Gud som sa, ljus skall lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta.
för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften där det står: jag tror, därför talar jag. Också jag tror och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet i Guds ära. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Paulus säger nu om sig själv att han har blicken riktad mot det osynliga, alltså mot målet, mot det han är på väg till. Och han förklarar lite grann för oss varför det är så viktigt för honom att hålla blicken stadigt fäst på målet. För han är inte framme. Han är i öknen. Och det var så här för Israels folk när de gick genom öknen. Det hände massor av märkliga ting. Under och tecken, många sorters mirakler. Guds ingripande. När de stod vid Sina i berg fick de till och med se Herren stiga ner i rök och dunder och åska. Ja, de fick vara med om mycket, men de var inte framme. Och vi får vara med om mycket, men vi är inte framme. Är det öken, så är det. Och varför är det öken? Vad ska man i öknen att göra? Varför kan man inte gå raka spåret? Gärna med någon sorts åttafilig motorväg, gasen i botten. Vad ska man i öknen att göra? Är det inte ett olycksfall i arbetet? Paulus berättar lite grann om sitt liv och sin tjänst. Och han säger att Gud har lagt ner något mycket märkligt i hans innersta. En skatt av ljus. Och den skatten av ljus, den finns där för att lysa upp för andra människor. Men på en gång är han så förunderligt stark och så förunderligt svag, denne Paulus. Och han förklarar varför. Gud vill nog att det där ljuset ska lysa ut och skina för många människor. Men Gud vill alldeles avgjort att alla som ser det ljuset lysa ska fatta: det här är inte Paulus. Han kan inte sånt. Titta så jämmerligt svag och bedrövlig han är. Det måste vara något annat. Det måste vara Gud. Du vet, långt tidigare än Paulus så hade profeten Sakarja fått säga så här: icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Och det kan vi både läsa och sjunga. Men har vi begripit det? Hur stänger man av din kraft? Om saker och ting nu inte ska ske genom din kraft, hur stänger man då av den? Gäller att sitta fullständigt passiv som i nirvana och titta tomt ut i luften tills plötsligt Guds kraft kommer forsad? Nej, så levde inte Paulus. Han var mycket verksam. Men hur stängde han då av sin kraft? Var sitter strömbrytaren? Ja, det finns ingen. Du kan inte stänga av din kraft, och Paulus kunde inte stänga av sin, och jag kan inte stänga av min. Utan det där sköter Gud. Han stänger av din och min kraft genom att ställa oss i omöjliga situationer. Situationer där din och min kraft är hopplöst för liten. Så hopplöst för liten så att man bara känner en enda stor vånda invärtes. Hur ska det här gå? Alltid är jag ansatt. Alltid är jag hotad. Men inte kringränd. Det finns alltid någon liten glugg någonstans som man kan kila vidare igenom. Alltid är jag rådvill. Det tycker jag är så intressant. Men käre Paulus, du är ju apostel. Du är väl inte rådvill? Du menar tveksam? Är det tveksam du menar? Eller obeslutsam? Eller vad är du för någonting? Ja, jag är båda delarna ibland. Eller ganska ofta till och med. Men när det ska till att beslutas, i sista sekunden vet jag det. Och så jag är aldrig rådlös. Gud sviker mig aldrig. Men alla de där fina grejerna som jag försöker sitta och fila ihop och besluta och tota ihop och så, de går alltid i papperskorgen förr eller senare. Rätt vad det är så är det ändå något annat som gäller. Och det är Guds vilja. Jag är alltid förföljd, men inte övergiven. Och du förstår, det här lilla männet som kommer här gång på gång, det är Guds kraft. Guds kraft har ett litet män före sig. Och det är så viktigt att vi får upptäcka det, att så länge vi går i öknen på väg till löfteslandet, så finns det ett män före Guds kraft. Det kommer inte att göra när vi kommer fram, men så gör det nu. Vi har alla möjliga konstiga svårigheter, män. Jag tycker det är fullständigt omöjligt att utbreda evangelium i Sverige, män. Här sitter vi i alla fall. Och någon måste ju ha lett dig till Kristus. Och vi tycker allt möjligt annat är så svårt och så omöjligt, och det känns så fastkört och det känns så låst, och hur ska vi få väckelse i Sverige? Men, rätt vad det kommer. Och Guds kraft verkar alltid i ett jordiskt men. Och det kommer att vara så länge vi går i öknen. Och Paulus säger att för att han inte ska ge upp, för att han inte ska tappa sugen i alla dessa svårigheter, så måste han hela tiden se mot målet. Jag är på väg någonstans och jag hämtar kraft och målmedvetenhet ur den insikten. Det här är öknen, och den kommer inte att vara hur länge som helst. Öknen är en tidsfråga. Men så länge jag är i öknen så ska jag inte tänka mig att det är gäller några andra villkor än de som gäller för öknen. Låt oss nu se vad som gällde i öknen. Vi går till femte Mosebok 8. Femte Mosebok 8. Så får vi den ursprungliga ökenvandringen kommenterad lite grann av Mose själv. Och det är så att säga en liten slutsummering som Mose här gör inför Israels folk. Tydligen så närmar sig ökenvandringen sitt slut och Mose gör en hopsummering. Vi börjar läsa från början i femte Mosebok 8. Alla de bud som jag idag ger dig ska ni hålla, och efter dem ska ni göra, för att ni må leva och föröka er, och för att ni må komma in i och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat åt era fäder. Och du ska komma ihåg allt som har skett på den väg Herren din Gud nu i 40 år har låtit dig vandra i öknen för att tukta dig och pröva dig, så att han kunde få kännedom om vad som var i ditt hjärta, om du ville hålla hans bud eller inte. Ja, han tuktade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta. En mat som du förut inte visste om och som inte heller dina fäder visste om. För att han skulle lära dig förstå att människan lever inte endast av bröd, utan att hon lever av allt det som utgår av Herrens mun. Dina kläder blev inte utslitna på dig och din fot svullnade inte under dessa 40 år. Så ska du förstå i ditt hjärta att Herren din Gud fostrar dig som en man fostrar sin son. Och du ska hålla Herrens din Guds bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Ty Herren din Gud låter dig nu komma in i ett gott land. Ett land där vattenbäckar, källor och djupa vatten flödar fram i dalar och på berg. Ett land med vete och korn, med vinträd, fikonträd och granatträd. Ett land med ädla olivträd och med honung. Ett land där du inte ska äta ditt bröd i torftighet, där ingenting ska fattas dig, ett land vars stenar innehåller järn och i vars berg du ska bryta koppar. Där ska du äta och bli mätt, och du ska så lova Herren din Gud för det goda land som han har gett dig. Ja, det blir ett övermåttan härligt land. Det blir ett rent mirakelland. Men redan under ökenvandringen på väg till det landet så händer många märkliga ting. Vad äter man i öknen? Vad åt folket? Jo, man åt manna. Och det var en föda som varken har funnits förr eller senare. Det var en engångsföda. Och den regnade från himlen 6 dagar i veckan. Och så samlade man 6 dagar i veckan, och den 6:e dagen så regnade det även för den 7:e. Så då kunde man vila sig. Då hade man mat i förråd. Din fot, dina kläder blev inte utslitna, och din fot svullnade inte under dessa 40 år. Ja, folket fick uppleva på många sätt att det gick att överleva på ett märkligt vis i omständigheter som var livshotade. Det fanns hela tiden någon sorts män här också. Torrt så det knastrade och sanden gnisslade mellan tänderna, men man hade mat. Solen brände och stekte hela dagen, men på något sätt fick man vatten. Och här ser vi återigen detta Guds kraft som verkar med ett litet men framför sig. Och det är ökenvandringens speciella signaturmelodi. Det är mycket kraft, men det finns också ett men. Och det går inte så lätt att sätta det här på papper och få det in i teologiska tabeller. Att så och så och så ska det vara, det är det som gäller. Ja, vi kan tycka det. Men här finns det en sån blandning av sådan som inte går att fästa varken på papper eller på formler. Här finns ett men. Här finns en öken, men det finns också något annat. Mose uppehåller sig vid detta att Gud försåg med mat i öknen. Och vi ska titta lite grann på hur det där gick till. Vi ska läsa lite noggrannare om det. 4:e Mosebok 11 ska vi slå upp. För man tycker att när Gud serverar mat i öknen, då måste ju alla bli nöjda. Det måste ju vara den finaste föda man kan få, eller hur? Vi läser, får vi se. 11:e kapitlet och 4:e versen. Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av begär. Israels barn själva började då också åter att gråta och sa: ack, om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt för ingenting i Egypten. Likaså gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar, till här finns ingenting. Vi får inget annat se än manna. Men mannat liknade korianderfrö och hade samma utseende som bdelliumharts. Folket gick omkring och samlade sådant och malde det därefter på handkvarn eller stötte sönder det i mortel och kokte det sedan i gryta och bakade kakor av det. Och det smakade som fint bakverk med olja. När daggen om natten föll över lägret föll också mannat där. Och Mose hörde hur folket i sina särskilda släkter grät, var och en vid ingången till sitt tält. Och Herrens vrede upptändes i hög grad, och Mose själv blev misslynt. Och Mose sa till Herren: varför har du gjort så illa mot din tjänare? Och varför har jag så lite funnit nåd för dina ögon att du har lagt på mig bördan av hela detta folk? Är då jag moder eller fader till hela detta folk, eftersom du säger till mig att jag ska bära det i min famn som spenabarnet bärs av sin vårdare in i det land som du med ed har lovat åt deras fäder? Varifrån ska jag få kött att ge åt hela detta folk? De gråter ju och vänder sig mot mig och säger: ge oss kött så att vi får äta. Jag förmår inte ensam bära hela detta folk, ty det blir mig för tungt. Vill du handla så mot mig, dräp mig hellre då med ens, om jag har funnit nåd för dina ögon, och låt mig slippa detta elände. Ja, han hade fått en liten släng av pastorssjukan, Mose. Så där känner sig pastorer när de blir överansträngda, och det blir de ibland. Annars känner de glada. Därför att Guds kraft flödar i deras män också, så det är så. Det gjorde den för Mose med, ska vi strax se. Ja, kära ni, ack om vi hade kött att äta, och tänk så fint det var i Egypten. Ja, det är konstigt som minnet kan förflyktigas. Där levde de i slaveri, förstår ni, och hade knappt tid att äta. Och nu går de i öknen och fantiserar och romantiserar. Och tänk på Egyptens köttgrytor. Ja, tänk, säger de. Pytsade man ingen romen och kött där? De var ju slavar. Gurkorna och melonerna och allting. Det var rena livslögnen det här, förstår ni. Gräset är alltid grönare utanför staketet, som bekant. Och nu får vi inget annat än manna. Oj, 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 vad synd det är om oss. Ja, det är väl knepigt det där. Gud ger mat. Ja. Ändå är det så här att det går att bli missnöjd också med den mat Gud serverar i öknen. Det går faktiskt ganska bra. Hela folket greps av någon sorts masspsykos här och satt var och en utanför sitt tält och lipade. Och det här är en sorts inbyggd poäng, förstår ni. Om vi går tillbaka nu. Nej, vi ska läsa färdigt förresten. Vi läser färdigt innan vi går tillbaka till 5 Mosebok 8. Vi börjar 31 versen och läser slutet på kapitlet. Och en stormvind for ut från Herren och den förde med sig vaktlar från havet och drev dem över lägret. En dagsresa långt på vardera sidan runt omkring lägret och omkring 2 alnar högt över mark. Då steg folket upp och gick hela den dagen och sedan hela natten och hela den följande dagen och samlade ihop vaktlar. Det minsta någon samlade var 10 homer och de bredde ut dem omkring lägret. Men under det att de ännu hade köttet mellan tänderna innan det var uppätet upptändes Herrens vrede mot folket och Herren anställde ett mycket stort nederlag bland folket. Och detta ställe fick namnet Kibrot Hattava, ty där begravde man dem av folket som hade gripits av begär. Från Kibrot Hattava bröt folket upp och tågade till Haserot och i Haserot stannade de. Ja, nu blev det kött. Men det blev heller inte bra. Det var många som blev kvar på den här platsen. Och vi minns nu hur Paulus skrev. Han varnade för att det hände flera gånger under ökenvandringen att folk inte kom till målet. Därför att man så att säga inte ville acceptera ökenvandringens villkor. Vi går tillbaka till 5 Mosebok nu, 8 kapitlet. Så ska vi kolla hur det stod för att där fanns en liten poäng som jag inte kommenterade för en stund sedan. 2 versen. Och du ska komma ihåg allt som har skett på den väg Herren din Gud nu i 40 år har låtit dig vandra i öknen för att tukta dig och pröva dig så att han kunde få kännedom om vad som var i ditt hjärta. Om du ville hålla hans bud eller inte. I denna enda vers finns hela vitsen med ökenvandringen sammanfattad. Här skulle på något sätt prövas vad som fanns i Guds folks hjärta. Och Herren, han visste det nog i och för sig. Men det är inte säkert att människorna visste det. Och där vi vandrar en likadan vandring, om än inte bokstavligen i sand och brännande solhetta. Vi längtar ju efter mer sol i Sverige. Så står solens brännande hetta i Bibeln för lidandets realitet i den värld där vi vandrar. Lidanden, problem och svårigheter. Förföljelse men också allt annat sorts lidande. Det heter i om paradiset att där ska inte vara någon brännande hetta. Och det tycker grönlänningarna är väldigt konstigt. Konstigt löfte om ett paradis. De vill ju hellre att det ska vara lite mindre is och kyla och frost och snö. Varmt kan det väl inte bli för mycket. Men det beror alltså på att hettan här är en bild för lidandet genom hela skriften. Och det är alltså en väg genom lidandets villkor där det hela tiden finns ett men. Nu vad ska det här tjäna till? Varför kan vi inte gå raka spåret? Nej, det är i detta märkliga spänningsfält mellan lidandets villkor och Guds men. Det är där det uppstår. uppenbaras vad som finns i våra hjärtan. Det är där det visar sig vad vi innerst inne älskar. Och det kanske just då blir en lång vandringsprocess, en sorts vandring i självkännedom. Och det är kanske det hela går ut på ett vis. Här talas om Guds tuktan och Guds fostran. Och vad är det för en tuktan? Hur låter man sig fostras? Jo, du kommer ständigt in i situationer där det på olika sätt kan visa sig vad som döljer sig i ditt hjärta. Kanske i skikt och nivåer som du inte är medveten om och som du inte förstår. Och kanske till och med helst skulle vilja slippa och se. En vacker dag så kanske högsta vinsten på penninglotteriet regnar in genom brevlådan. Ljuvligt, härligt, underbart. Ja, men det kanske betyder att du tappar målet ur sikte och bosätter dig i öknen. Jippi, nu ska vi se vad jag ska gå ut och köpa. Hej svejs Gud. Vi ses på den yttersta dagen kanske. Men inte nu. Ja, det var något i ditt liv som prövades. Och så visade det sig att det kanske fanns kärlekar, eller vad vi nu ska kalla det, i hjärtegrunden som du kanske förut inte ens var medveten om. Rätt vad det är så kommer svårigheterna och lidandet. Och mitt i allt samman så kanske man plötsligt till sin egen överraskning finner hur man knyter näven emot Gud. Man mognar inte bara för att tiden går, men man har chansen, har Birgitta Javari sagt en gång, och det är bra. Man kan ta vara på det som händer i ens liv på ett sådant sätt att man lär känna sig själv. Och väldigt mycket är det som öknens villkor går ut på, att vi får lära känna oss själva i förhållande till Gud. När lyckans villkor ramlar in genom brevlådan så kanske man plötsligt upptäcker, när man vänder Gud ryggen och ska se till att njuta så gott som möjligt av det här som nu händer, kanske man upptäcker att det fanns mycket upproriskhet kvar. Trofastheten och lojaliteten mot Gud var kanske inte alls så grundmurad som man tänkte sig. Men när svårigheterna hopar sig så kanske man också till sin överraskning upptäcker att man har många funderingar om Gud som man inte förut visste att man hade eller ens kunde tänka. Jag skulle vilja få prägla ett litet uttryck. Ibland är det bra att få ord för saker och ting. Jag skulle vilja tala om Guds introduktionserbjudande. Du vet, när man ska börja marknadsföra en ny tandkräm så kanske det kommer ut någon liten grej så här: köp två och betala för en. Och med glasartad blick går alla fram och tar den där på hyllan. Den kostar visserligen dubbelt så mycket som alla annan tandkräm. Alltså är det inte med Guds introduktionserbjudande. Jag träffar som själavårdare ofta människor som lyriskt blickar tillbaka på sin första tid som kristna. Åh, för 4 år sedan blev jag frälst. Jag blev härligt frälst. Och det var en sån glädjens tid. Och jag var så glad i Gud. Och jag var så lycklig. Och jag sprang omkring och riktigt talade om för alla hur god Gud är. Och kan du tänka dig, Sven, Det är 2 veckor sedan jag läste Bibeln sist. Jag vet att jag borde läsa Bibeln. Och jag vet att jag måste ha andlig föda för att orka vidare. Men rätt vad det är så sitter jag framför tvn och glor på Nedinlinjen. Vad gör man åt sånt, Sven? Ja, vad gör man åt sånt? Räcker det med att ta sig i kragen eller i nackskinnet och nu ska vi verkligen lägga upp en bibelstudieplan här och nu ska vi verkligen disciplinera det här och lite fasta kanske inte skadar heller och jag kanske skulle blanda sågspån i morgonfilen också och späka mig riktigt ordentligt. Ja, det är egentligen inte problemets lösning. utan det handlar snarare om att förstå Guds vägar när han vill fostra oss. Att förstå så att säga spelreglerna för ökenvandring. Vi tittar i början på ökenvandring, för där var det så underbart härligt, förstår ni. Underbart skönt. Vi går till andra Mosebok 2 och läser. Nej. Andra Mosebok 14 ska vi gå till och läsa på slutet. Från 27 versen. Det handlar om hur folket går genom Röda havet. Då räckte Mose ut sin hand över havet, och mot morgonen vände havet tillbaka till sin vanliga plats, och egyptierna som flydde möttes av det. Och Herren skingrade egyptierna mitt i havet, och vattnet som vände tillbaka övertäckte vagnarna och ryttarna, hela faraos här som hade kommit efter dem ut i havet. Inte en enda av dem kom undan. Men Israels barn gick på torr mark mitt igenom havet, och vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem. Så räddade Herren den dagen Israel från egyptiernas hand, och Israel såg egyptierna ligga döda på havsstranden. Och när Israel såg hur Herren hade bevisat sin stora makt på egyptierna, fruktade folket Herren, och de trodde på Herren och hans tjänare Mose. Och du kan tänka, de var glada. Vi läser lite grann i början här av den lovsång som han stämmer upp på Röda havets östra strand. Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herrens ära. De sa: jag vill sjunga till Herrens ära, till högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet. Herren är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom. Min faders Gud, jag vill upphöja honom. Herren är en stridsman, Herren är hans namn. Faraos vagnar och härsmakt kastade han i havet. Hans utvalda kämpar dränktes i Röda havet. Du övertäcktes av vattenmassor och sjönk i djupet såsom stenar. Din högra hand, Herre, du härlig och stark. Din högra hand, Herre, krossar fin. Genom din stora höghet slår du ner dina motståndare. Du släpper lös din förgrymmelse. Den förtär dem såsom strå. För en fnysning av din näsa dämdes vattnen upp. Böljorna reste sig och samlades i hög. Vattenmassorna stelnade i havens djup. Ja, nu var de härligt frälsta, Israels folk. Det kan vi ju inte säga annat. Verkligen härligt frälsta. Och så tänker vi så här att ja, så där kommer det ju att låta i alla tider förstås. De kommer ju alltid att komma ihåg marschen genom Röda havet. Och de kommer ju alltid att lovsjunga Gud. Oj, 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 vad glada de är. Härligt, underbart. Så här kommer det alltid att bli. Ja, tror det. Vi läser slutet på samma kapitel, 22 versen. Därefter lät Mose israeliterna bryta upp från Röda havet, och de drog ut i öknen Sur. Också ett namn. Ja, den händelse som ser ut som en tanke. Och 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Så kom de till Mara. Men de kunde inte dricka vattnet i Mara, för det var bittert. Därför fick stället namnet Mara. Då knotade folket mot Mose och sa: vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren, och Herren visade honom ett visst slags trä som han kastade i vattnet, och så blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov. Ja, många av oss har fått uppleva den där första glädjen. Den där då man står på Röda havets strand och jublar nästan besinningslös. Men sen går Guds ande före folket till en plats där det inte finns vatten. Hett var det och varmt var det och sand var det i massor. Men inget vatten. Och det var fantastiskt vad fort lovsången dunstade bort. Vart har du dratt iväg med oss, du Mose? Vad ska vi här och göra? Det måste ha gått snett någonstans. Är det fel på dig, Mose, eller är det fel på Gud, eller är det fel på mig, eller är det fel på oss, eller vad är det fel på? Det är inte fel på någonting. Det var det som var det intressanta. Det var inte fel på någonting. Jag tror det finns en väldig Guds pedagogik i det här. Gud tar tag i en människa och gör honom till sitt barn. Och glädjen flödar över alla breddar. Men rätt vad det är så tar det slut. Ibland så brukar gamla stötar sitta i församlingen och titta på de här glada nyomvända raggarkungarna som flyger omkring och prisar Herren, och så säger de, ja, de kommer nog ner på jorden, Och när de ramlar ner på jorden så säger man, ja, det var ju det jag sa. Ja, just det. Jag tror det hänger ihop så här. Gud ger ett introduktionserbjudande. Mycket helig ande, stora härliga bönesvar och underbara ting. Det kan många av oss berätta om, det kan jag med. Och sen börjar det plötsligt att kärva. Plötsligt så blir inte bönesvaren riktigt så stora som förut. Eller kanske plötsligt man åker på en riktigt ordentlig nit. Man hade gått omkring och lovat bönesvar i alla väderstreck och sagt att nu förstår ni, nu är det grejer på gång. Och så plötsligt var det inte grejer på gång. Och så blir man trött och förvirrad och undrande, och vad är det nu för fel? Ja, det är inget fel alls. Utan jag tror det är så här, att när Gud tar tag i en människa så börjar han med att verkligen låta den människan få smaka och se att Herren är god. Varför det då? Jo, därför att sen stryper Gud lite grann på flödet för att börja plocka fram det där som måste plockas fram i oss. Först då bara flödar det nåd, och oj, vad mycket nåd. Och den på något sätt täcker över en massa smuts och elände som vi människor bär med oss in i vårt barnaskap. Mycket kärlek till Egyptens köttgrytor. Fast det inte är något att älska. Och kanske inte ens har funnits i en människas liv. Och den där kärleken till Egyptens köttgrytor, den måste bort. Och hur går det till? Jo, Gud stryper nu nådens flöde lite grann. Och låter oss hamna i svårighet. Det finns alltid ett men någonstans i svårigheterna. Här är det svårigheter, men också Guds kraft. Plötsligt är vi ute i öknen. Och då börjar det visa sig att det dyker upp en massa tankar hos oss om denne Gud. Jag trodde du var god Gud, men det verkar inte så. Och man kan ju inte riktigt lita på dig. Och kan man ha förtroende för dig, och kan man förtrösta på dig egentligen? Åh, vad mycket tankar det kom. Ibland är vi fromma och vågar inte säga på det viset. Utan vi börjar grubbla istället och undra. Och jag måste ju göra något fel, för Gud gör ju inget fel. Och det kan ju inte vara Gud som har strypt kraft, utan det måste vara något fel på min tro. Eller jag duger kanske inte alls till det här. Eller jag undrar vad det är som har hänt. Och folk kan bli så förvirrade och så alldeles brakta ur fattningen. Men det här är inte så märkvärdigt. Gud stryper lite på flödet, för att då visar det sig på nytt vad det är vi går och bär på. Och om vi då har medvetandet kvar att denne Gud som räddade mig genom Röda havet, han ska föra mig till löfteslandet. Hans ande är med mig. Det finns ett men hela tiden. Ja, då kan jag börja samarbeta med Gud. Jaha, i de här svårigheterna, ja då får det här dyka upp. Ja, just det. Hör bara så jag sitter och gnisslar. Gud befria mig från det här. Gud rena mig från detta. Gud återställ förtroendet. Gud hjälp mig att se din kraft. Hjälp mig att se ditt män mitt i all ökensanden. För mig till löfteslandet. Ta mig med. Låt det bli uppenbart vad som finns i mitt hjärta. Jag vill aldrig glömma marschen genom Röda havet. Jag vill alltid komma ihåg att du är god och bara god. Men låt nu en uppfostringsprocess, en förvandlingsprocess ske i mitt liv så länge jag är på väg mot löfteslandet. Och låt aldrig glädjen sluta flöda. Låt mig för all del inte bli kvar i öknen. Låt mig inte sitta här och längta tillbaka till Egyptens köttgrytor. Vi kan uttrycka det här på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Gud, han älskar dig för att du finns till. Inte för att du gör honom en massa tjänster. Nå, det kan vi. Ändå kan det komma som en överraskning och få höra att Gud vill att vi ska älska honom på samma sätt. Han vill att vi ska älska honom för att han finns till. Inte för att han gör oss ständigt tjänster. Och därför så har han rätt att låta oss på väg till löfteslandet vandra genom denna märkliga terräng. Där det finns både ökensand och ett Guds män. Och många gånger frestas vi att svika honom. Många gånger frestas vi att bli besvikna på honom. Men det är de frestelserna som liksom måste uppenbaras i vårt liv, liksom dras fram i ljuset. För att varje gång vi lämnar det därifrån oss till Gud. Ta det Gud, jag vill inte ha det. Ta det, lös mig, befria mig. Rena mig, rena mitt inre. Det är helgelse det här, förstår du. Och då tar Gud, då lyfter Gud av bördor. Och så plötsligt så ser man, ja men det är inte hela världen att gå i öknen. Här regnar ju manna och skorna slits inte ut. Och vi får vatten på något konstigt sätt vart vi kommer. Och ja, i alla fall det finns en väg. Märkligt men ändå sant. Så rätt vad det kommer självömkan tillbaka. Egyptens köttgryta. Och så får man på nytt lämna ifrån sig. Det där är inte gjort i en handvändning, förstår du. Det är inte en engångsgrej. Det är någonting som man håller på med livet ut. Och det är Gud som bestämmer hur länge vi ska gå igenom en fostringsprocess av det här slaget. Jag har så mycket frågat mig, vad ska till i Sverige för att vi ska få församlingsväckelse? Vad är det som hindrar Guds ande i våra församlingar? Och jag tror det är mycket så att det som hindrar oss är att vi är så besvikna på Gud. Jag har lärt mig i många själavårdssamtal att det är inte så hemskt svårt att få människor att berätta om att de är besvikna på sin nästa. Och det går också att få folk att tala om att de är besvikna på sig själva. Men det är få som vågar vara så ärliga som Jobb. Det betyder inte att Guds besvikelse är ett ovanligt tillstånd. Utan det är tvärtom mycket vanligt. Jag tror det är en av de stora faktorer som hindrar verkligt stor andeutgjutelse i våra församlingar. Vi har inte förstått ökenvandringens villkor. Och vi har inte ens förstått att ökenvandringen många gånger provocerar fram just Guds besvikelsen i våra hjärtan. Inte för att vi sen ska sitta modfällda, trötta, bedrövade, missmodiga, pessimistiska och säga i våra bänkar att ja, det här är församlingen där vi har prövat allt och inget funkade. Utan det är för att vi ska säga till varann, ja det är öknen det här bröder, vi är på väg hem. Och vi vill göra som Paulus, vi vill ha till ögonmärke det ting som inte syns. För att ur det hämta kraften till att fortsätta ökenvandringen och hela tiden låta rena oss från det som annars skulle drabba oss, nämligen Guds besvikelse. Låt oss lyssna på Paulus. Ni får ha fördrag med mig en stund till. Jag tycker det här är viktigt. Vi ska lyssna på Paulus i det sista brevet han skriver, andra Timoteusbrevet. Och när han skriver det sitter han i fängelse. Och i församlingen i Efesus, där Timoteus är föreståndare, så har det dykt upp förkunnare som talar om att vi ska inte alls behöva lyda under någon sorts ökenvandringens villkor, utan vi ska ha allt med detsamma. Första kapitlet och sjätte vers. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkt oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Ty det som du har hört av mig till ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem Fygelos och Hermogenes. Måtte Herren förbarma sig över Onesiforos familj. Han har ofta gett mig nytt mod och har inte skämts för mina bojor. Nej, när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig tills han fann mig. Måtte Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren Gud på den dagen. Och till vilken hjälp han var i Efesos, det vet du bättre än någon annan. Alla i provinsen Asien har vänt sig bort ifrån mig, skriver Paulus. Men så kan man tycka vara konstigt. Det här är kanske 10 år senare. Som du vet har alla vänt sig bort ifrån mig. Hur orkade karn? Han sitter i fängelse när han skriver det här. Slutet av brevet säger han, det kan hända att de tar död på mig imorgon dag. Är han ledsen? Är han besviken? Är han förvirrad? Är han trött? Är han osäker? Nej, ingenting. Men Gud hade ju lovat att han skulle få föra ut evangeliet ända till jordens ändar. Och här sitter han i fängelse. Ja visst, han sitter i fängelse och skriver brev, förstår du, och de breven de går ut till jordens ändar. Det blir precis som Gud hade sagt, men kanske inte som Paulus trodde. Och det blir som Gud har sagt. Men hans vägar är så mycket annorlunda än vår. Så det fanns ingen anledning för någon gudsbesvikelse här. Men Timoteus, han har blivit lite smittad. Du måste blåsa liv i din nådegåva, säger Paulus. Han är lite trängd, Timoteus. Det finns människor som förkunnar bättre löften än vad han gör. Så han ligger lite akterseglad här i församlingen. Du måste blåsa liv i din nådegåva, säger han. Du får inte bli besviken på dig själv och inte på Gud och inte bli förvirrad. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens och kärlekens och självbesinningens ande. Och detta kanske måste sägas till Guds församling överlag i Sverige. Det är dags att blåsa liv i nådegåvorna. Det är dags att verkligen be Gud om rening ut ur ett tillstånd av förlamning och modlöshet. Ur Guds besvikelse och självbesvikelse. I besvikelse på hela det kristna systemet. Vi har prövat allt och det funkar inte. Åh, vad ofta man hör detta i församlingen. Sällan sägs det så naket, men det tänks det så ofta. Låt oss ta en person till. Jeremia. Jag har pluggat mycket på Jeremia. Jag tycker han är så intressant. Han var mycket använd av Gud och han fick aldrig se att någon enda lyssnade till vad han sa. Hur orkade han? Ja, det började ju väldigt fint. Vi tittar i 1 kapitlet. 4 versen. Herrens ord kom till mig, han sa. Förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig, och förrän du lämnade modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade, ack herre, herre, så jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun, och Herren sa till mig, se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Ja, Jeremia blev en profet för folken i pluralis. Jag sätter dig över folk och riken, säger Gud. Ja, vi tänker genast att han måste ha varit väldigt på resande foten i Jeremia. Inte alls, han var i Jerusalem. Punkt och slut. Och det var det ingen som hörde på honom. Han blev en profet för folken. Han är det än idag. Men han såg själv inte mycket av det. Och han drabbades av Guds besvikelse, den kära Jeremia. Det är skönt att se att det kan hända också en legitimerad profet. Vi ska slå upp 15 kapitlet. Ja, 15 kapitlet. När jag fick det 16 versen detta. När jag fick dina ord blev det min föda. Ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre härskarornas Gud. Jag har inte suttit i skämtare sällskap och förlustat mig där. För din hands skull har jag måst sitta ensam. Ty du har uppfyllt mig med förgrymmelse. Varför ska jag då plåga så oupphörligt och varför är mitt sår så oläkbart? Det vill ju inte läkas. Ja, du blir för mig som en sinande bäck, som ett vatten som ingen kan lita på. Därför säger Herren så: om du vänder åter, så vill jag låta dig komma åter och bli min tjänare. Och om du frambär ädel metall utan slagg, så ska du få tjäna mig som mun. Dessa ska då vända åter till dig, men du ska inte vända åter till dem. Och jag ska inför detta folk göra det till en fast kopparmur, så att det inte ska bli dig övermäktig om det vill strida mot dig. Ty jag är med dig och vill frälsa dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Jag ska hjälpa dig ut ur det ondas våld och ska rädda dig ur våldsverkarnas hand. Ja, Gud säger inte stackars Jeremia, utan han säger: om du vänder åter, så vill jag låta dig komma åter. Och om du frambär ädel metall utan slagg, så ska du tjäna mig som mun. Och det tror jag Gud vill säga till sin församling i Sverige idag. Om du vänder åter, så vill jag låta dig komma åter. Och om du på nytt frambär ädel metall utan slagg, så ska du få tjäna mig som mun. Kom hit, kära Jeremia, så ska jag rena dig från din Guds besvikelse. Kom hit, så ska jag göra dig till en fast kopparmur. Kom, låt mig handla med dig, så kan du vandra vidare. Det jag har lovat ska gå i fullbordan, vare sig du får se det eller inte. Kom bara hit, vänd åter till mig, så ska jag vända åter till dig. Vi ska sluta det här bibelstudiet med att titta i den text vi läste från början, Första Korinthierbrevet 10. Och vi ska läsa om den 13:e versen. För att det är en sammanfattning av ökenvandringens spelregler, vad som gäller för denna tiden fram tills vi kommer till löfteslandet, där alla löften går i fullbordan. Det står så här: era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den. Ökenvandringen är inte fri från prövningar, tvärtom är det går ut på. Men ingen prövning kommer oss till del utan att det också finns en utväg, så att vi ska kunna komma vidare och kunna behålla vårt förtroende för Gud. Och det är i den reningsprocessen och den prövningsprocessen vi är införsatta. Där står vi idag. Vi har en känsla av att Guds församling i Sverige mycket tappat gnistan, därför att vi också tappat förtroendet för Gud. Vi är besvikna. Vi tycker att Gud har inte hållit sina löften. Han har inte varit den Gud han har utgett sig för att vara. Det har han hela tiden varit. Det gäller en uppsättning spelregler för denna tiden och en uppsättning för den nästkommande. Här finns mycket ökensand, ja visst. Men det finns också alltid ett men. Det finns en väg vidare. Alltid är jag ansatt, men aldrig kringränt. Alltid är jag rådvill, men inte rådlös. Det finns en väg vidare. Och vi ska hela tiden, i alla situationer dit vi kommer, be Gud: Herre, återställ mitt förtroende för dig. Lös och rena mig från allt som kan stå dig emot, och visa mig den väg som för mig vidare fram till löfteslandet som du har lovat. Nu ska vi be. Himmelske Fader, vi vill verkligen be dig att du förbarmar dig över din församling i Sverige. Vi regeras mer av modlöshetens och försagdhetens och uppgivenhetens ande än vi regeras av din heliga ande i vårt land idag. Och vi vill bekänna det inför dig, Gud. Det är sant. Vi vill också erkänna inför dig, Gud, att det har blivit så här därför att vi har samlat mycket Guds besvikelse på hög i vårt innersta. Och vi har inte förstått ökenvandringens villkor. Och vi har inte förstått ökenvandringens syfte. Med din heliga ande ber vi att du lägger ner det här i våra hjärtan. Att vi får ha som ögonmärke de ting som inte syns och som varar för evigt, istället för att vi allt för mycket ser på de ting som syns. Herre, vi vill inte vara de som klagar på ditt manna, Det väntar läckrare rätter när vi kommer fram. Ja, det vet vi. Men det du ger oss här är också härligt. Ljuvligt på många sätt. Och hela tiden finns det en väg fram. Det finns hela tiden en väg. Vi behöver inte bli sittandes. Vi behöver inte stanna kvar i öknen. Och vi ber att du öppnar en väg för denna församlingen, Gud. Till ett återställt förtroende för dig. Till en återställd hunger och törst. Du ska återge den första glädjen och den första kärleken. Att du ska ge åt oss alla en full förmåga att kunna vandra i ökensanden och hela tiden utstråla ditt men. Den kraft som utgår ifrån dig och som bara i ökensanden kan vittna om att det är du som gör det underbara och inte vi. Herre Fader, vi tackar dig. Jesus Kristus, vi älskar dig. Heliga Ande, vi tar emot dig till rening, till kraft, till upprättelse, till kärlek och till självbesinning. Amen i Jesu namn.